Och det var ju du, Kerstin Wixe, som producerade den här följetongen redan 1985.
Ja, det var det. Min första faktiskt. Och den första som Johan Ulveson läste, tror jag i alla fall.
Och om man lyssnade noga på det första avsnittet så kunde man ju höra att bakom det här författarnamnet Emil Lazar så döljer det sig ju en spännande historia. Så pass spännande att jag tänker att vi måste berätta den.
Det tyckte jag redan 1985. Så då gjorde jag ett program om den här författarpseudonymen som jag nu har letat upp i vårt stora arkiv. Och från det programmet ska vi höra två röster. Lena Rydin, kulturjournalist och författare, och så Lisa VD, kulturjournalist som arbetade här på Sveriges Radio i många år, men som bodde i Paris när den här litterära gåtan var som mest aktuell och väldigt, väldigt omskriven.
Och Lena Rydin berättade då att hon faktiskt mötte Emil Lazar en gång när han besökte Sverige. Han uppträdde på Franska institutet i Stockholm då. Och det är ju lite rörigt det här, men vid det laget, då hade pseudonymen Emil Lazar trätt fram i fysisk gestalt vid namn Paul Pavlovich. Så här berättade Lena Rydin då.
Han läste högt ur sin bok och han rev ner skrattsalver. Den är sorglig och ja, rolig på samma gång. Och han besvarade sen frågor från alla damer i publiken om sitt författarskap, om den här boken och om sitt liv. Och dagen efter den här uppläsningen så gjorde jag en intervju med honom. Jag beundrade hans böcker mycket, inte minst den här med livet framför sig. Mycket språkligt skickliga och oerhört fina romaner. Det var bara det att det blev en väldigt underlig intervju. För Emil Lazar, som var pseudonymnamn för Paul Pavlovich, som den här författaren egentligen hette. Han sprang ideligen till dörren, han gläntade på dörren, han tittade ut. Han sa att vi var förföljda och att han misstänkte att någon stod utanför med mikrofoner och avlyssnade vårt samtal.
Oj då.
Jag spelade in det och han var mycket förfärad över att jag hade bandspelare med mig och sa att du får vara försiktig när du går härifrån för att de kan vara efter dig och vilja åt det här bandet. Och jag blev nästan smittad av den här förfäran som han hade, så jag smög längs husväggarna med det här lilla kassettbandet. Det var 1978 och sen får vi dra in en annan person i handlingen och det är den ryskfödde författaren Romain Gary. Mycket känd författare, före detta diplomat som debuterade på 40-talet som kom till Frankrike som 14-åring med ett ryskt förflutet. Honom träffade jag på 60-talet och så småningom så ska vi knyta ihop de här personerna. Han var en mycket vemodig, svårmodig, mycket sympatisk man. Och 1980 så dog han. Och då började det verkligen visa sig var de här trådarna löper samman. Kan du inte berätta lite, Lisa?
När Romain Gary begick självmord i december 1980, då visste man fortfarande inte om att Romain Gary i själva verket var Emil Lazar. 6 månader senare så avslöjade Paul Pavlovich att han inte var Emil Lazar. Och den här bomben exploderade formligen i den litterära världen i Paris. Allmän förvirring bröt ut och man visste inte riktigt hur man skulle reagera. Indignationen var ganska stor för den här författaren Romain Gary som hade fört alla bakom ljuset på det här viset.
Lisa, misstänkte man inte ett litet tag att det kunde vara Romain Gary som gömde sig bakom den här pseudonymen Emil Lazar?
Ja, väldigt snabbt redan efter den första boken så började ryktas om att det var nog Romain Gary som låg bakom den här boken. Men Romain Gary, han tog avstånd ifrån det och påstod att han hade ingenting med det att göra. Men då en dag så meddelar bokförlaget Mercure de France att nu ska ni journalister få träffa den här författaren. Och då helt plötsligt så hade man alltså en Emil Lazar i kött och blod. Och en av dem som intervjuade Emil Lazar eller Paul Pavlovich, det var Yvonne Baby, eller Babi som man säger på franska, en fransk kvinnlig journalist som träffade honom i Köpenhamn. Och hennes sammanträffande med Paul Pavlovich liknade nog väldigt mycket ditt sammanträffande, Lena, som skedde några år senare.
Jaha.
För hon beskriver det också som en man som var väldigt skrämd och rädd av sig, och han berättade sin historia som överensstämmer med ursprunget, till exempel Romain Garris eget ursprung. Och i det här sammanhanget så kom det fram också att de faktiskt var släkt. Att det här var ett kusinbarn till Romain Garris.
Det här är ju verkligen en soppa. Om man ska bara sammanfatta det. Den riktiga författaren Romain Garris hyr in en avlägsen släkting, Paul Pavlovich. Och han får spela rollen Emile Achard, som alltså är Romain Garris alias.
Ja, och det här var en charad som pågick i 8 år, tror jag. Jag menar, det är ju en väldigt lång tid att leva i en lögn. Så jag tänker att det var kanske inte så konstigt om han var lite paranoid.
För man skulle kunna tänka att Romain Garris levde ett tillräckligt spännande liv redan innan. På 50-talet hade han fått Frankrikes finaste litterärpris, Concourspriset, för romanen Himlens rötter. Här i Sverige kanske han var mest känd som författare till Löfte i gryningen. Han kunde många språk, en diplomat, han rörde sig i kretsarna kring De Gaulle. Han är stridspilot under kriget, han regisserar film. Och ändå har han det här behovet att skapa liksom det här litterära mysteriet.
Jag frågade förstås om det här, och så här sa Lisa Wede.
Jag skulle kunna tro att han upplevde någon form av identitetskris under 70-talet. Alltså det kan man nästan utgå ifrån om man läser hans böcker. Och jag tror att det här måste ha blivit någon form av konflikt för honom ändå. Där sitter han och skriver böcker under 2 olika namn. Och den ena som han inte kan i offentligheten få kännas vid röner enorm succé, medan de här andra tas emot väldigt ljumt. Och när han tar livet av sig också och lämnar det här postuma 15-30 sidiga verket, så talar han om också att det var en hämnd mot kritikerna. Liksom. Han antyder att han ville hämnas. Och vill man hämnas så utgår jag ifrån att på något vis så har man väldigt djupa besvikelsekänslor någonstans.
På något sätt kanske det låter rimligt ändå. För att vara extra tydlig här, det var alltså först när Romain Garris tar sitt liv 1980 som det avslöjas att det var han som var Emile Achard. Han höll det hemligt.
Ja, och då blev det ju också lite av en skandal av den anledningen att Concourspriset är absolut förbjudet att dela ut till en författare 2 gånger. Och det hade man ju nu gjort eftersom Med livet framför sig fick det priset, och Garris hade ju fått det för Med himlens rötter tidigare.
Och vill man röra till det ännu mer så går det, för att Romain Garris hette ju egentligen inte Romain Garris.
Nej, det hette han inte.
Utan han hette Romain Katchev och föddes i nuvarande Vilnius, som ju då tillhörde Ryssland. Han kom med sin mor till Frankrike när han var 14. Hans pappa hade övergivit dem för en annan kvinna. När han 1945 gav ut sin första roman i Frankrike, då tog han sig namnet Romain Garris, eller Garris, som lär betyda glöd eller jag brinner på ryska.
Men nu måste vi säga något om Belleville, där den här romanen utspelar sig. Eftersom både du och jag är så tagna av den här berättelsen, så var det ju så att en gång när vi var i Paris i ett helt annat ärende, så fick vi infallet att söka upp Momos gata. Berätta.
Det var ju speciellt, för att plötsligt var vi i ett kvarter där det var väldigt många exklusiva affärer. En liten handväska för många tusen euro. Och så hittade vi gatan. Det var nästan som att vi trodde att den var borta. Och där var det massa frisörer. Och en helt annan värld än de här lyxiga butikerna.
Ja, för den gatstumpen, den var inte lång. Den var inte liksom uppfiffad som alla de andra husen som vi hade passerat.
Det var verkligen som att man tänkte att mamma skulle kunna springa ut genom en av dörröppningarna.
Ja, och jag måste ju säga att när jag läste Med livet framför sig första gången, då tänkte jag nog att med de här karaktärerna och med den här närvarokänslan i texten så måste ju det här vara skrivet av någon som är mycket bekant med den här miljön, som kanske till och med har bott i Belleville. Men så var det ju inte alls, berättade Lisa Wede.
Romain Garris har aldrig levt i Belleville, men det finns ju ändå en parallell med Momo och Romain Garris själv. Romain Garris kom till södra Frankrike, till Nissa, när han var 14 år, precis som Momo är i boken. Och han har också fått känna det här att komma till ett land, inte vara ursprungsinvånare utan en invandrare. Och växa upp med de problem som både rasism och annat medför. För Romain Gary var jude själv. Och jag tror att i Momo så finns det nog säkert väldigt mycket av Romain Gary som tonåring.
Och i böckerna finns väl också, Lisa, väldigt mycket av den här judiska humorn. En underbar svart humor med värme i. Tycker du inte det?
Ja, jag håller med dig, Lena. Det här sättet att se på sig själv med både humor och ironi som Romain Gary har, och samtidigt också med kärlek, både på sig själv och på sin omgivning, som, och den genomsyrar ju faktiskt hela hans författarverk. Och den är väldigt originell och tycker jag oerhört fin.
Lisa Wede och Lena Rudin från ett program alltså om Emile Achard från 1985.
Vi ska kanske tillägga att romanen Med livet framför sig såklart har blivit film också. Och redan då Romain Gary fortfarande levde, då med titeln Madame Rosa 1977. Med den stora franska skådespelerskan Simone Signoret i huvudrollen. Och den fick också en Oscar för bästa utländska film.
Och senare 2020 med Sofia Loren kom en ny film som faktiskt var så där, måste jag säga. Och googlar man Romain Gary så ser man ju att flera av hans verk har blivit storfilmer. Och han gjorde också flera filmer själv på egna manus.
Och så sent som 2017 kom så filmen baserad på hans eget liv och på hans roman Löfte i gryningen. Den såg jag på SVT, kommer jag ihåg. Den är sevärd.
Men det känns som att det kanske är Momo med Johan Ulvessons röst som ska få sista ordet.
Och det får han i en dialog med den man som Momo anser lärt honom allt som han överhuvudtaget vet om livet.
Varför svarar ni inte, Monsieur Jamil? Du är så ung. Och när man är ung finns det saker och ting som inte är nyttigt att känna till. Monsieur Jamil, kan man leva utan kärlek? Ja, sa han och tittade ner i golvet som om han skämdes. Jag började gråta. Det dröjde innan jag förstod att jag var arab, för ingen skällde ju på mig. Jag fick lära mig det först i skolan, men jag försvarade mig aldrig. Det gör så ont att slåss.